Hej Magnus Blix.
Hej Ida Blix.
Varmt välkommen tillbaka till vårt köksbord.
Åh, tack. Det var länge sedan.
Nej, inte alls. Men det var länge sedan vi satt med mikrofonerna och liksom barn sov och grejer.
Ja.
Vi försöker ju driva någon sorts podd som heter Teknikpäron. För vi är päron med teknikintressen.
Mm.
På sistone har det varit mer pärondel, mindre teknikdel.
Ja.
I livet.
Det är väl egentligen två saker som har spelat in lite. Det är väl dels den här allmänna krisen i världen. Och sen också att våran yngsta har gått igenom diverse faser, så som små barn gör.
Eller är det vi som går igenom faser? Jag vet inte. Nej. Ingen sover i alla fall.
Ingen sover. Någonsin typ.
Ja. Men vi hade ett avsnitt inspelat om nya iPad Pro och det nya spännande tangentbordet.
Mm.
Som vi sen i liksom, det föll lite mellan stolarna vem som skulle klippa det. Så att när det väl var dags att klippa det så var det som för gammalt innehållet. Det var tråkigt.
Ja.
Men, och sen därifrån var det svårt att komma tillbaka till sadeln tydligen. Men nu är vi här, äntligen här. Och jag har två väldigt enkla saker jag vill prata med dig om. Är du peppad?
Mm.
Eller enkla, det är ganska svåra saker. Det ena är reparationen av vår tv. Som du ju fick för dig att göra själv. Det är ju inte lätt, tydligen. Och det andra vi vill prata om är våra nya lampknappar.
Ja,
eller förlåt, själva knappen är inte ny, men du har satt in små kälipuckar bakom dem som vi har pratat lite om innan, tror jag.
Jag tror faktiskt det har hänt väldigt mycket sen sist på den fronten.
Ja, du har liksom pulat på.
Ja, jag har liksom tagit ett nytt krafttag. Och jag minns inte exakt vad vi sa sist, men det var så länge sedan så det skadar nog inte om vi repeterar kanske.
Nej. Men vi har ju lite färre bryggor i garderoben, eller hur?
Ja.
Mm. Men jag tycker vi börjar i tvn. För tvn är liksom, vi har fortfarande ingen tv. Eller ja, vi har en mindre, äldre stand-in tv.
Ja, mitt hårdande gav
frukt. Vi fick åka till sommarhuset och hämta en annan tv. Men, och nu står tv-bänken helt snett och alldeles för nära soffan. Mm. Och den funkar inte riktigt som... Ja, den är ju bara där temporärt.
Nej.
Den stora tvn står i bitar bakom. Vad är det? Det var ju något fel.
Ja, nej, men om vi backar bandet. Den har ju uppfört sig, den gamla tvn då, lite... Ja, eller våra nya tv är ju faktiskt nyaste. Lite märkligt, den har flimrat lite och det har varit lite konstigheter. Och sen en vacker dag när sonen satt och tittade på något tv-program så bara dog den, rätt och slätt.
Japp.
Och på framsidan så kan man läsa av felkoder. Den lilla lampan som blinkar när man startar tvn, den... lyser, eller blinkar på olika sätt då.
Mm.
Och då kunde jag med hjälp av de här blinken härleda problemet till ett någon form av drivkort för plasmapanelen helt enkelt.
Ja.
Och
till saken har ju då, ni som inte kommer ihåg, det är ju en plasma-tv, vi är väldigt fästa vid den. Vi har svårt att säga hej då.
Precis. Jag var väldigt, klart det är kul på sätt och vis när den går sönder, för då har man ju anledning att titta på en ny tv. Men det känns som att vi har hamnat precis i ett läge där det är inte perfekt att köpa en ny dyr tv.
Precis.
Utan då hade det fått bli någon kompromiss inför kommande tekniker här. När det gäller,
du är intresserad väldigt specifikt av uppdateringsfrekvens.
Ja, precis. Att de flesta tv-bara kommer komma i år och nästa år med en sån här variabel framerate.
Ja.
Och egentligen de enda som har lyckats uppdatera sina nuvarande modeller med mjukvara så att det stöds, det är LG. Och de hade faktiskt kampanj precis då när tvn gick sönder, så jag var väldigt nära på att köpa där. Men vi är ju rätt så fästa vid våra Ambilight som sitter bakom tvn. Nu har ju inte vi en Philips tv nu, men vi har ett eget kit från Dream Screen.
Precis.
Som vi då kopplar via någon liten hubb. Eller en HDMI-switch som delar upp signalen.
Mm.
Splitter heter det till och med.
Ja.
Och det funkar väl okej, inte jättebra.
Vi är inte helt nöjda med den här situationen. Och har väl kanske tänkt att en Philips TV med inbyggd Ambilight vore ju kanske nästa TV. Liksom.
Ja, men de har ju gått ut med att de ska inte ha någon variabel framerate först tidigast 2021.
Mm. Varför är variable frame rate något vi vill ha? PS5 eller?
Kommande konsoler. Lite bättre stöd kanske för filmer och sånt också. Jag tror att det kommer på gaming-sidan och PC-datorer, så har det ju varit en stor grej nu i ett par, tre år. Så att jag tror att det är... Ja, men jag har lite svårt för det här som kallas för tearing eller tearing. Och det är ju att när man spelar ett spel, så att uppdateringsfrekvensen, man vill ju ha så många FPS som möjligt.
Mm.
Och den siffran man får ut där är ju, dels den går ju upp och ner beroende på hur svårt det är att rendera scenen. Men den är ju inte nödvändigtvis i synk med vad skärmen har för uppdateringsfrekvens, vilket ju traditionellt har varit då 60 Hz sedan LCD-skärmarna kom. Vilket gör att ibland så får helt enkelt skärmen sluta visa en bild som den håller på att rita upp och börja på nästa, för att den hinner inte med annars. Och då blir det liksom små horisontella linjer där liksom bilderna inte matchar varandra, utan
det ser hemskt ut. Ja. Men hur som helst, man köper ju inte en ny TV superofta kanske, så att därför Nej. Vill du vänta in den här teknikskiftet. Liksom.
Ja, men det här är just en sån typ av teknik som faller mig i smaken, som
du vill
tilltalar
ha.
Mig. Om vi säger att det hade varit 3D eller välvd panel eller någonting annat, så hade jag struntat i det. Ja.
Men nu när vi hade en extra TV, då åkte du hellre och hämtade den än att köpa en ny nöd-TV.
Ja.
Ja.
Sen är det väl så här också att jag har på senare tid på YouTube tittat på lite... Jag har alltid haft ett så här intresse för analog elektronik och digital elektronik. Alltså löda, kretskort, komponenter. Men jag har liksom aldrig riktigt haft möjligheten eller tagit mig tiden att utöva någon form av egen konstruktion eller sitta grejer. Men jag har hittat lite YouTube-kanaler som jag nu tittar på. Bland annat en Louis Rossman som reparerar Apple-produkter. Jag blir lite så här, men 17. Det måste ju gå... Tänk så mycket elektronik som bara kastas för rätt så enkla fel.
Mm.
Så att då när jag lyckades lista ut vilket kort det var fel på, mätte lite på det och insåg att det är ju helt enkelt kortslutet mellan ingången plus minus där. Så att det är något uppenbart fel. Och då att det fanns rätt så bra dokumenterat på både YouTube och diverse hemsidor. Just att de här korten brukar gå sönder på ett visst sätt. Det fanns färdiga kit med komponenter att köpa. Och så blev jag lite sugen på att prova att laga själv helt enkelt.
Först köpte vi ett nytt kort från Kina.
Ja.
Som kom.
Ja, efter lite efterforskningen så hittade jag ju att köpa ett helt kort, som ersättningskort från Kina, skulle vara inte mycket dyrare än att köpa de lösa komponenterna.
Mm.
För då tänkte jag att det kommer vara rätt så jobbigt att löda på det här. Jag har inte utrustning och inte kunskapen.
Eller tiden.
Egentligen. Så jag köper kortet istället. $55.
Det kom. Det var stort.
Det var väldigt stort.
Var en TV stor?
Ja.
Du skruvade in det?
Nej, redan när jag öppnade paketet så hajade jag till.
Ja, just det. Så var det faktiskt. Ja. Du får berätta.
Ja, det var fel kort helt enkelt.
Eller det var i alla fall inte identiskt med kortet du hade skruvat ur?
Precis. Den här kinesiska butiken på AliExpress, de hade förenklat lite grann och samlat ihop ett antal modeller av de här korten. Det är vissa skillnader på dem. Jag tror att det här kortet vi fick egentligen till för en mindre TV.
Just.
Vilket gör att den har väl inte riktigt samma effekt helt enkelt. Och tittar man på andra försäljare så separerar de alltid det här på något sätt. Att det kortet vi behövde är en kategori och det här kortet vi fick ligger i en annan kategori. Och de skiljer några dollar däremellan. Men det tyckte den här försäljaren att det spelar ingen roll. De här passar ihop. Det är samma kort. Det är bara att köra. Så att jag provade. Det gick inte. TVn startar. Så att framgång på så vis. Men dels är färgerna rätt konstiga. Och sen efter så fort det blir liksom en ljus bild så stänger TVn av sig igen.
Den orkar inte. Helt
den orkar inte. Nej.
Ja, vi la ner den idén helt enkelt.
Mm.
Så du har beställt komponenterna?
Ja, jag gick tillbaks och det som det också föll på första gången var att jag nojade lite över det här Brexit, att jag skulle behöva betala en massa tull och grejer på de här komponenterna från, för att det var nästan bara från UK då som de skickades.
Eller Storbritannien
från.
Storbritannien som vi säger på svenska.
Ja.
Förlåt. Ja, nej men precis. Men det slipper man.
Ja, då när jag liksom insåg att det här kortet funkar inte. Jag har väntat i över en månad på det, en och en halv. Och säljaren typ av, vill verkligen inte hjälpa mig. Utan de hävdar att det här ska funka. Tänkte jag, pallar inte att beställa ett nytt. Jag tänker inte skicka tillbaks det här för att de sen ska konstatera att det funkar och skicka ett likadant igen. Eller du vet så här, det kommer ju ta, jag har redan tagit väldigt lång tid.
Jag har fortfarande ingen tv.
Nej. Nej. Så att jag har beställt de här komponenterna, det är väl så långt jag har kommit.
Du har hämtat komponenterna också, de är väl här hemma?
Ja. Jo, jag skulle säga det att Storbritannien och Brexit, det kommer inte, Postnord bryr sig inte förrän nästa år, 2021.
Precis, det var positivt.
Det är bara att köpa, än så länge.
Men Magnus, vad hände när du skulle hämta paketet med komponenterna? Som en rolig parentes bara. Förlåt, den är inte så rolig. Men jag tycker den är lite rolig.
Ja, efter mycket möda och besvär att ta sig dit i coronatider. Och köer och grejer och doningar. Så...
Alltså, förlåt, men vår närmsta postställe har liksom flyttat lite längre bort. Så man måste åka bil dit, eller... Ja. Så, cykla eller någonting. Ja, det är en bit bort. Och sen denna affären, den har liksom blivit som en total sån här labyrint. Man får inte gå till postluckan direkt, man måste gå in i butiken och runt, och sen är det en massa så här olika köfiler och grejer. Och när det är folk till postluckan, då vet jag inte riktigt. Det är svårt. Och jobbigt. Men du stod där och du väntade.
Ja. Då var det tydligen en liten spricka i mitt körkort.
Yep.
Så jag fick inget paket.
Hon måste ju ha gjort sprickan större, för när du kom till mig var ju typ halva kortet av.
Ja, jag vet. Men... jag hade inte sett det innan i alla fall.
Nej.
Och liksom, det var inte så här, oj, titta här, en spricka. Jag kan inte, utan det var så här, ja, du får nog komma tillbaka med ditt pass. Jag sa, va? Ja, jag kan inte lämna ut några paket med ett sånt här körkort. Liksom, ja, jag vet inte.
Man kan säga att postombuden, de tar inga liksom shortcuts. De sträcker, böjer inte på några regler.
Nej, precis. Jag var ju och tog ett nytt körkortsbild idag och skulle legitimera mig på Trafikverket.
Mm.
Och då hade jag med mig passet, för jag tänkte att då gäller väl inte mitt körkort, och de kommer väl säga samma sak. Men de var så här, det här, det behöver du inte. Den här tog mitt körkort bara.
Men vet du vad som kommer hända, Magnus?
Nej.
När du ska hämta ut det nya? Då kommer du behöva passet. Det är säkert därför han inte bryr sig så noga, tror jag. Men i alla fall, hur som helst, vi har hämtat komponenter. Du har också varit och köpt grejer för att löda.
Ja, precis. Jag har
en påse med goodies.
Påse med lite...
Vad är det i den? Det såg ut som en ny lödkolv, nämligen varför jag spänner ögonen i det nu. Har du verkligen köpt en ny lödkolv? Hade du inte en lödkolv?
Jo, jag har en lödkolv. Nej, det här är en varmluftstation. Man kan säga att det är en lödkolv för ytmonterade komponenter.
Mm.
Så att istället för att man värmer upp det med en liten metallspets, så blåser man varmluft som en varmluftpistol, fast i miniformat.
Yep.
Ja, så att en sån jag skaffat. Sen har jag skaffat en tändsug, så jag ska kunna, när jag löder bort grejen, suga upp det.
Tändsug, det här låter fantastiskt. Ja. Tänker du filma det här på något sätt?
Jag vet inte om jag vågar det. Jag kommer ju gå åt skogen, det vet jag ju. Men...
är det då vi åker och köper en ny tv?
Då åker vi och köper en ny tv, om det här inte funkar.
Det.
Men,
jag hörde det. Ja.
Jag har ju komponenterna också. Om jag liksom skäblar bort och har sönder något av det här nya, då har jag ju liksom det här kinesiska kortet också. Jag kan plocka grejer från, just i det värsta fall. De är väldigt snarlika.
Ja, men vi får anledning att återkomma till projekt TV helt enkelt. Det har blivit en långkörare i vår familj på grund av pandemier och såna här säljare i där borta som inte kan engelska så jävla bra och så vidare.
Nej.
Det ordnar sig nog. Det är inte så att vi har tid att sitta hemma och se på TV i alla fall.
Förvånansvärt lite TV med tanke på hur mycket vi är hemma.
Jag menar, jag försökte himla lite med ögonen åt det här med pärondelen av teknikpäron som ju sätter käppar i hjulen för att se på TV. Förr i världen, när den lilla var jätteliten, då kunde jag se på ganska mycket TV. Men nu så går hon och springer och klättrar och försöker ta livet av sig själv hela tiden. Ja,
ja, det här med trapp. Inte fördelaktigt.
Nej,
med barn.
Nej. Och blommor och lådor och jag vet inte, allt möjligt är dåligt.
Lågt liggande knivar är inte så bra.
Vattenskålar till katter, kattmat. Strunt i det, det ska vi inte prata om. Nu ska vi prata om den andra delen som jag ville prata med dig om. Vi lämnar Projekt TV för en stund och dyker in i vårt smarta hem.
Mm. Det har hänt, tror jag, rätt mycket sen sist. Jag minns inte vad vi sa sist riktigt.
Ja, jag tror att vi har nog berättat att du skulle liksom börja om med våran NUC, är det va? Som är grunden numera.
Precis, jag har ju liksom suttit och filat på hur jag ska göra. Och om vi backar och tar en liten återblick. Så mitt smarta hem började ju med en SmartThings-hub.
Ja.
Ja. Och när de i samband med att de blev uppköpta av Samsung, jag vet inte om det är relaterat, men då började deras molntjänster bli rätt så instabila. Och eftersom mycket av koden som körs på den här hubben körs i molnet, så blev ju rätt så, ja, upplevelsen var inte jättebra just då. Sen ska jag säga så att den har varit väldigt stabil efter det, för den har legat parallellt då. Hur som helst. Jag stod väl i valet och kvalet om jag skulle köra med Hubitat, som är ett gäng avknoppare från SmartThings som har börjat på ny kula och gjort rätt, så att säga. Så i den så körs ju allting lokalt egentligen. Eller så var ju tanken att skaffa sig en någon form av Raspberry Pi eller en PC och köra Home Assistant, som är ett open source projekt där många bidrar och det finns ett väldigt stort community och det mesta går att göra, men det är väldigt komplicerat om man inte är jätteduktig.
Det är ju du. Det är ju du.
Ja, kanske lite. Första försöket så införskaffade jag mig en NUC som är ju en liten PC i ett väldigt smidigt format. Tanken med den var ju att den skulle kunna vara i vårt lilla garderob här utan att störa någon.
Du menar serverrummet?
Serverhallen som jag kallar det.
Man öppnar en disco för att hela, och det är typ 30 000 grader varmt. Det ligger bara en massa olika bryggor och hubbar och grejer och blinkar.
Ja, jag är tvungen att borra ett litet hål in till skafferiet här för att ventilera.
Mm.
Ja, problemet eller som jag stötte på direkt då, det var att jag hade köpt en så pass ny och modern NUC att den Linux-distributionen jag brukar köra, Debian, den funkar inte. Jag hade väldiga problem med att få det funka. Och till slut fick jag väl att funka, men inte nätverkskortet, för vi kan köra via USB. Och jag vet inte, det kändes inte bra. Och då fick jag lite hjälp av en kamrat som rekommenderade att köra Cent heter det såklart. Och det var lite nytt för mig. Det är inte riktigt som Debian, utan man måste lära om lite grann. Och stora delar av communityt för Home Assistant kör just Debian eller Ubuntu, som egentligen är samma grund. Så att det var lite knivigt att hitta all information för att köra på Cent. Och jag som inte är någon Linux-guru på det sättet, ja, det blev lite besvärligt. Tanken där var att köra med någonting som heter Ansible. I princip så gör man små skript. Och de här skripten, de installerar allting och lägger upp allting så som man vill ha den. Så att man kan göra samma sak om och om igen ifall man ska blåsa datorn eller vill ha en ny maskin eller någonting. Utan man kan säga att man sparar i alla sina kommandon på ett ställe och så kan man köra om dem. Och kör man skriptet igen så kollar den vad som, så att det stämmer överens, att det som finns med i skriptet redan finns installerat. Och gör inte det så gör den en ändring, eller ja, du vet.
Det låter fiffigt.
Det låter jättefiffigt. Grejen var att jag körde Home Assistant i sin grundform. Och just Home Assistant är inte så stort. Den klarar inte jättemycket, även om den klarar en hel del. Utan vad man gör är att man installerar, ska man säga, add-ons eller liksom andra system som man kör parallellt och kopplar ihop då via API-er av olika snitt.
Mm. Det här är varför smarta hem inte är för gemene man ännu.
Precis. Mm. Men då finns det en grupp av människor som har suttit med ett system som de kallade då för Hasio, där man, förutom Home Assistant, så finns det liksom ett system för att installera sådana här andra komponenter då, som ligger och körs parallellt med Home Assistant från ett och samma gränssnitt, samma GUI. Det var bara det att det funkade inte för mig. Det gick inte att installera i Cent. Jag lyckades inte. Så att jag fick ju lägga in alla de här komponenterna själv då.
En liten fråga bara.
Ja.
När du inte lyckades installera de där grejerna, var det då vi rådfrågade våra Linux-gurusar som var här och hjälpte dig? Eller var det med något annat tillfälle? Och de inte heller lyckades?
Det var tidigare tror jag.
Ja, strunt samma.
Ja.
För vi känner ju några som är riktigt duktiga på sådana där saker. Men i coronatider är det svårt att träffas och så vidare. Hur som helst, never mind. Du kom framåt till... Mm.
Ja, utmaningen som jag hade där, och det var ju att det var mycket versioner som inte stämde. Och liksom, eftersom jag var tvungen att göra allting själv så fick jag installera liksom de här komponenterna okonfigurerade.
Mm.
Och sen fick jag försöka lista ut hur jag skulle koppla ihop dem med Home Assistant. Det tog väldigt lång tid, och men att jag lyckades.
Mm.
För i Hasio, där finns det ett gränssnitt för det här. Man trycker på en knapp med musen, klick, så installeras den och sen är det klart. Mm. För att det finns, allting är färdigkonfigurerat för att de vet ju hur den ska användas. Så att vad som tog kanske en minut i Hasio, det tog mig 2 veckor att lista ut hur allting funkade.
Månaderna gick och din fru svor över att vårt smarta hem var mer puckat än någonsin.
Ja.
Ja.
Så jag gav upp lite på det där och tänkte det måste finnas ett bättre sätt, eller snarare jag vill ha Hasio helt enkelt. Och sen funderar jag också liksom det här med backup. Det var så mycket tid och man plöjde ner i det här för att få det att fungera, liksom att krascha något så vill man ju inte börja om från början.
Nej, för det tar lång tid.
Ja. Så min idé var att jag skulle köra den här maskinen virtuellt istället, fast fortfarande på nucken. Det betyder att man installerar ett operativsystem och sen i det operativsystemet har man en virtuell maskin då, som går att pausa och backuppa eller göra snapshots, vilket inte riktigt är en backup, men
det nära kan vara nog, kanske.
Nära nog, och det kan vara bra framförallt innan man gör större uppgraderingar och sådär, för att är det någonting som skiter sig, då kan man alltid backa tillbaks till det här snapshotet som man tog.
Mm.
Utmaningen där var väl egentligen att VirtualBox är inte riktigt tänkt att köras headless, alltså, utan det är ju ett grafiskt gränssnitt du kör egentligen.
Headless menar du utan skärm?
Ja,
eller?
Mm. Precis.
Mm.
Utan det är tänkt att du har ett Windows eller någon form av grafiskt Linux där du kan klicka runt och dra med musen och så vidare. Så jag var inte riktigt kompis med tanken på att köra VirtualBox på det sättet. För då hade jag behövt ha ett rätt så stort operativsystem för att kunna köra VirtualBox bara. Vilket ju skulle, ja, det är inte en jättekraftfull dator ändå. Så man vill ju försöka minimera resursbelastningarna liksom. Men efter lite mer forskande så hittade jag till slut en annan variant på VirtualBox som heter Proxmox. Först så lät det väldigt Linux-skägg.
Du har ju ett Linux-skägg, vad är problemet?
Ja, nej, men det tickade alla boxar. Det var, jag tror att det är baserat på Debian. Det har ett webb-GUI istället för en desktop liksom. Så att du kan ansluta den via browsern och göra dina inställningar och lägga upp nya maskiner och bla bla bla. Den är open source så att den kostar ingenting. Men den verkar väldigt kompetent. Liksom. Det verkar vara att många kör den i enterprise-lösningar och betalar då en avgift för att få support. Lite som typ Red Hat. Så jag provade Proxmox och jag är väl lite smått förälskad i det. Det har funkat väldigt bra faktiskt. Och jag har lyckats göra allt vad jag vill göra och det går att ta snapshots och jag tar backups till en extern disk av hela systemet.
Har vi fortfarande Cent i botten då på nucken? Eller?
Nej,
vi slapp Cent helt enkelt.
Proxmox har ett eget operativsystem.
Ja. Eller, ja, men då så.
Fast det i sig är baserat, tror jag som sagt, på Debian.
Mm, men det var ju bra.
Mm. Så allting liksom
klickade för
klickar,
dig.
Ja.
Och nu kan du köra Hasio.
Precis, så nu har jag dragit in en virtuell Debian som jag installerat Home Assistant och Hasio på. Och då har allting tagit en väldig fart plötsligt.
Det måste jag säga, för att ett av problemen med att allt det här har tagit sån tid för dig, och att du inte har någon tid, är ju för att du plockade bort saker från de vanliga bryggorna.
Mm.
Alltså du tog bort IKEA-lamporna från IKEA-bryggan och då försvann de in i Home Assistant som jag inte hade tillgång till. där och då. Mm. Så att när jag var van vid att lite enkelt på min klocka, min Apple Watch, kunna stänga av till exempel en störig lampa när jag försökte söva störigt barn, då gick inte det helt plötsligt, för den lampan fanns inte, och så vidare. Mm. Och trycka på, och sen helt plötsligt då fick du full fräs på kodandet där inne i ditt kontor. Och du fick lite också fart på att installera dina små Shelly-pluggar, nej, puckar i bakom lampknapparna. Så då helt plötsligt så sa du åt mig, ja men tryck på lampknappen, som jag ju har vant mig av att använda i flera månader. Så jag bara, va? Vadå lampknapparna? Funkar de helt plötsligt? Ja, förlåt. Men nu går jag händelserna lite i förväg. Mm. För du har alltså installerat Shelly-puckarna som vi har pratat om. Det vet jag att vi pratade om. Ja. Du har köpt dem från Bulgarien eller vad det var.
Ja, om vi tar det lite från början, så finns det ju en mängd olika standarder för smarta hemprodukter. Varpå de vanligaste väl är Zigbee, som ju IKEA och Philips Hue kör med till exempel. Och Xiaomi på sina små prylar. Sen har vi Z-Wave, eller Z-Wave, som är ett väldigt liknande protokoll, fast betydligt mer styrt från tillverkaren. Att man måste licensiera den och betala en liten avgift. Och det gör att det är ett kanske lite mer stabilt protokoll, men lite dyrare. Men också mer gångbart. Sen är det en hel del prylar som går över wifi. Och eftersom den här SmartThings-hubben jag köpte, den hade ju både Z-Wave och Zigbee inbyggt, så har jag ju aldrig riktigt brytt mig om vilken pryl jag köpt. Så då blev det ju så att jag hade ju både Z-Wave-prylar, Zigbee och Wi-Fi. Så det var ju lite av ett krav med Home Assistant också här, att jag ska kunna köra allt. Och det kan jag nu. Jag har donglar då för de här olika, och Wi-Fi går ju såklart över det vanliga Wi-Fi-nätverket. Men precis, en nackdel med, som vi hade med Philips Hue till exempel, och IKEA-lamporna om man kör med deras hubbar, det är ju att har man taklampor så är det ju viktigt att man inte släcker dem på knappen på väggen. För då försvinner ju strömmen till det smarta i lampan och den blir rätt så dum.
Ja, ibland så blir det discoljus, ibland när man tänder den igen blir det 100% vitt. Jag vet inte, det händer alla möjliga konstiga grejer, man ska inte göra så.
Nej.
Det här har ju folk löst på massor av olika sätt. En del har satt tejp på sina fysiska lampknappar, andra har tagit bort dem helt. Några har typ, jag vet inte, satt dit en extra sån här lös fjärrkontroll från Hue och IKEA, har ju alla sådana bredvid eller ovanpå, eller jag vet inte. Lösningarna är många.
Ja, och det här har jag aldrig riktigt tyckt var en snygg lösning, utan jag vill ju göra det rätt så att säga. Och för ett och ett halvt år sedan någonting, så snubblade jag över de här Shelly puckarna då, som är ju det som var grejen var att de är inte så dyra. Där en sån här Z-Wave-puck som man sätter bakom den här knappen kanske kostar 500-600 kronor.
Jag har helt tappat bort namnet, men för jättelänge, vad heter, det finns ju någon annan små grejer man kan stoppa in där bakom också från det här andra företaget som...
Ja, det finns rätt många, men du tänker på Fibaro kanske?
Nej, som är mycket äldre och dummare, som en Telstick, vad heter
Telstick,
de?
Ja.
Nej, fast, vad är det?
Teldus?
Inte de jag tänker på heller kanske. Kommer du ihåg för 1000 år sedan att Alexander skulle installera sådana?
Nej.
Alltså, det kanske var Nexa. Kan man ha dem?
Ja, det finns ju en äldre standard som är lite dummare på så vis. Att det är inte tvåvägskommunikation, utan den skickar bara ut en signal och mottagaren tar emot den, eller så gör den inte det. Man
Precis.
Vet inte riktigt hur det gick.
433.
433, ja. Och det är bandbredden. Megahertz.
Precis.
Eller ja. Sådana prylar har jag aldrig haft riktigt. Så att jag behövde inte.
Nej, nej. Jag bara funderade
på det.
Jag får tänka att den här Shelly-pucken måste ju vara en modernare variant av den där andra grejen som gick att stoppa in där bakom förr i världen. Som också
precis.
Gjorde någon, eller hur?
Ja.
Ja.
Lite bättre. Som sagt, de här Z-Wave-varianterna, de ligger på 500-600 kronor. Och man börjar räkna hur många knappar man har i en lägenhet.
Så... Speciellt om man har en jättestor lägenhet som vi har.
Ja. Så det springer iväg. Mm. Så att när jag hittade de här då för runt 100 styck istället.
Då slog du till.
Då slog jag till, ja. Och i någon form av spekulation så köpte jag på mig så många jag behövde på en gång. För jag tänkte att när de här blir populära så kommer de gå upp i pris. Och det gjorde de också. Lite grann. Men sen har det ju tagit väldigt lång tid att installera de här. Typ 1,5 år. Så har jag haft dem i en påse.
Men nu är de nästan alla inne, eller?
Ja, jag har väl kört in en tredjedel kanske. Men det har hänt lite på den fronten också sen jag köpte dem. För då så var det de flesta, de bytte firmware i de här. Från Shellys egna då till något som heter Tasmota. För i den kunde man göra lite egna inställningar och framförallt använda ett protokoll som heter MQTT som också då Home Assistant pratar. Så det var ju då på det sättet man kunde få de här Shelly-puckarna att snacka med Home Assistant. Men sen dess har Shelly själva byggt in både MQTT-stöd plus att Home Assistant har fått stöd för CoAP-protokollet som de använder. Så att nu går det att få in källorna med original firmware på två olika sätt till Home Assistant. Så jag har liksom inte behövt flasha de här då. För att det var lite besvärligt. Man var tvungen att köpa en liten USB-grej som man ska då programmera de här med och bygga en liten rigg. Så här, och
men nu slapp du det?
Jag slapp det, ja.
Det gick precis. Alltså också snabbare och smidigare. Ibland ja. Har det lite fördelar att saker tar tid uppenbarligen.
Ja.
Men who would have known?
Precis. Och en grej som har varit lite osäker, det var om man liksom kunde, det här hade jag tänkt liksom i teorin, att du borde ju kunna koppla ifrån själva tryckknappen från relät som slår av på strömmen då till lampan. Och mycket riktigt så har de släppt det i en uppdatering nu till Shelly så att man kan detacha som de kallar det då. Så att du kan läsa av statusen från knappen och sen göra någonting med den. Och sen kan du låta strömmen vara på. Så att nu kan vi tända och släcka våra smarta lampor i taket med kontakten på väggen, eller strömbrytaren, via Home Assistant.
Mm.
Och det är det som är så fiffigt, för att nu kan man ju använda knapparna igen.
Det enda som är inte så fiffigt just nu är väl att knappen, den är liksom inte av och på det sätt som man tänker sig en knapp alltid är av på ena hållet och på andra hållet. Nu är det liksom... Det spelar ingen, den bryter bara, den byter läge liksom. Så ibland, det spelar ingen roll helt enkelt hur den är.
Där finns det ju två eller olika sätt man kan programmera de här. Antingen så kan man ju ha som vi har det just nu här i köket i alla fall, att varje tryckning ändrar lampan så att säga. Så att om du släcker i appen eller på något sätt liksom inte på knappen, då hamnar ju den i osynk då med knappen och sen så då kommer knappen funka tvärtom mot den gjorde innan.
Mm.
Man kan också välja att den ska inte vara så utan att den är låst till upp eller nere. Och då blir det så att har du släckt i appen, ja då måste du trycka två gånger för att ändra sen då på knappen.
Just.
Och en tredje variant är ju att sätta in en liten fjäder bakom knappen så att det blir som en tryckknapp istället så att den fjädrar tillbaks.
Yes. Vi ska säkert göra något åt det där.
Mm.
Eller så gör man, alltså det är inte ett stort problem för att man ser ju om lampan är släckt eller inte oavsett hur knappen står, så det är inte ett pedagogiskt problem egentligen.
Nej, personligen så berör sig väldigt lite av det här.
Mm. Men jag tänker att den snyggaste lösningen är nog den fjädrande knappen.
Ja, vi ska väl på sikt ändå byta alla våra knappar och uttaga mot någon lite modernare serie än den från 91 som vi har här.
Vad vi ska göra, hoppas jag, är att byta proppskåpsmojängen och gjorda uttagen. Eller skulle vi inte gjorda uttagen? Det kanske vi kom fram till var lite
overkill. Ja, vi har ju som sagt en lägenhet från 91 och det är väl precis på håret då att det skulle vara gjordat i alla rum. Så att men vi fick inte det. Men vi har också ett gammalt proppskåp med skruvsäkringar liksom, och ingen jordfelsbrytare just nu. Så att just nu har vi ju det sämsta möjliga.
Mm.
Varken jord eller jordfel.
Egentligen vill vi ha jordfelsbrytaren först och främst då?
Eller först och främst tycker jag en jordfelsbrytare. För att tanken är att den löser problemet precis. Innan man behöver använda jord.
Exakt.
Sådär. Vi har ju såklart jord i badrum och kök och sådär. Ska jag väl säga.
Ja, ja. Mm. Förlåt. Man ska inte slarva i de här sammanhangen. Det är inget fuskbygge det här.
Nej.
Ja. Ja,
så,
nej, men
så att, och väga då kostnaden att dra jord till alla uttag och alla rum. För att det är så att man kan inte liksom bara dra till ett uttag. Utan börjar man jorda ett uttag i ett rum, då ska alla jordas.
I alla fall precis.
Mm. Ja, och vi har noterat att grupperna här som propparna går, det är väldigt spridda skurar kan man säga. Det kan vara tre proppar som går till olika uttag i samma rum.
Det verkar jättekonstigt upplagt, men jag vet inte varför det har blivit så här. Det känns som att det har varit ett hobbyelektrikerprojekt här någonstans.
Nej, jag tror att man har tagit den enklaste vägen, och då blir det så här.
Mm. Hur som helst, skruvproppar som vi har nu, de är väl i och för sig inte nödvändigtvis dåliga, men det är ju bra mycket smidigare med de här nya moderna flipknapparna.
Ja.
Och så vidare. Vi får se hur det landar. Men jordfredsbytaren, det var det
vi ska ha. Det är den vi vill ha.
Ja.
Ja, nej, peppar peppar så har vi nog faktiskt aldrig gått en säkring i den här lägenheten, vad jag vet. Däremot, vi hade problem ett tag med att det var dålig kontakt mellan en säkring och förmodligen redan när vi flyttade in, för att lamporna höll på att flimra här, och vi funderade länge på vad som var fel och trodde att det var någonting i hela föreningen. Och det visade sig att kontaktbläcket hade liksom sotat igen.
Ja, yeah, det är fixat. Ja, men det är klart vi ska ha nyare, modernare knappar. De här är gula framförallt. Och en del var det färg på och konstiga grejer.
Ja, slarvigt renoverat.
Vi har börjat byta en del.
Och precis, de har gulnat. Eller om de var gula från början, jag vet inte.
En del av tricket, knixet, är att vi har eluttag under en del av lampknapparna. Och det har ju gjort det lite svårare att köpa nya saker. För att det är inte alla serier som
precis har sånt. Framförallt att vi har ju, eftersom vi nu har, om vi nu bestämmer oss för att inte jorda, så behöver vi ogjordade uttag.
Mm. Och det är inte
jättevanligt i den här dubbel
just
varianten då.
Ja, det här ordnar sig. Det är inte så, vad vi skulle komma fram till var i alla fall att vi har börjat installera puckar. Det är bra. Och vi har kommit långt med, jag har till och med skaffat mig ett Home Assistant. Liksom, jag har laddat ner appen och kommer åt den, och det händer grejer hela tiden. Jag har fått tillbaka styrningen över vissa lampor och ja.
Ja, jag vet inte hur djupt vi ska gå här. Det finns ju mycket som helst att berätta om man vill.
Ja, men vi får väl, jag tänker så här. Nu ska vi få ut ett poddavsnitt. Och sen får vi hoppas att vi kan återkomma redan nästa vecka. Eller du vet, att vi kommer in i det igen. Så vi kan fortsätta nörda i det här. För det är väldigt roligt nu när det rullar och händer grejer.
Ja.
Tycker jag.
Tycker jag med.
Faktiskt. Och sen så blev det ju, som ni alla har förstått, absolut noll och inget av vår New York-resa. Så vi fick inte köpa några amerikanska gadgets och så vidare. Ja, vi har inte fått åka någonstans, som så många av er andra.
Har vi köpt något annat sen dess? Jag tror inte det, va?
Jag försöker tänka här. Jag fick den där coola Nintendo 8-bitars musmojängen som jag borde säga något om vid tillfälle. Och sen, nej, kanske inte.
Ja, för vi fick ju också, det snackade vi lite om, lite prylar att testa.
Just det. Mofi-laddaren tänker du på?
Ja, bland annat. Den kan vi väl säga någonting kort om i alla fall.
Ja.
Den heter alltså Mofi och det är en dual wireless charging pad.
Vi har använt den flitigt sen vi fick den, och jag har bara ett enda klagomål egentligen. Och det är de gånger som jag numera lyckas dra ur batteriet i min telefon helt, så har jag ingen aning om hur man lägger dem på en trådlös platta så att man vet att den laddar.
Nej, den där är lite lurig. När man får inte ingen, får en indikation.
Man får ju inte det dörret. Och så. Men det är ju inte själva den här laddarens fel, utan det är ju liksom kontaktlös laddningsproblem. Man behöver helt enkelt en sladd helst i sådana tillfällen. Men sen tyckte jag nog att den ändå generellt var lite svår att träffa rätt på.
Jag har inte riktigt samma problem, men å andra sidan så står det ju faktiskt made for Google Pixel på den.
Ja, den kanske inte ska passa min telefon så bra.
Men det står faktiskt Apple, Samsung och Google.
Så. Sen så har jag hittills inte laddat flera saker på den, även om jag i teorin borde kunna göra. Eller liksom.
Fast vi har ju haft båda våra telefoner där rätt ofta.
Är det sant? Okej, vad bra.
Jag är rätt imponerad över effekten ändå.
Jag gillar Mofi i största allmänhet. Jag har ju en singelladdare från dem också som jag tycker funkar jättebra. Som inte laddar din Pixel till mer än till häften. Men den laddar min telefon i alla fall.
Jag måste testa det där ordentligt någon gång. Men ja, nej, precis. Jag hade den ett tag inne vid barnens säng. När jag somnade där. Och av någon anledning så när jag vaknade så var den alltid på max 50%.
Det är något mysko där.
Något mysko är det.
För övrigt kan vi väl bara avrunda det här samtalet med och fråga hur det går med ditt pixelanvändande.
Nej, men det går väl bra. Jag har kvar den i alla fall.
Det har du. Och snart är det september. Ska du köpa en ny iPhone? Nej, men vad jag ville komma till var att förutom att den då mystiskt inte laddar mer än till häften på en Mofi-laddare, den där andra laddaren vi har, så kan jag heller inte ringa dig.
Nej, det är lite av ett problem. Jag tror det har liksom lite sakta uppdagats att det är någonting som inte står rätt till med kopplingen till Tele2 som är min operatör. Det verkar som att telefonen återställer eller de, jag vet inte, inställningarna till någon form av generic.
Ja, de är inte gjorda för pixeltelefonen tydligen, modellen i fråga.
Nej, så att MMS slutar konsekvent att fungera. Så att folk som envisas med att skicka MMS, de bilderna kommer inte fram, för att jag orkar inte gå in och ändra tillbaks inställningarna varje gång.
Är det något stort som ska ändras eller bara en adress typ?
Det är typ fyra fält eller någonting som ska ändras. Det är lite URL till deras gateways. Och
tråkigt att det inte funkar av sig själv.
Ja, eller jag förstår inte varför inte, när jag har väl ändrat en gång, varför det försvinner.
Mm. Uppdateringar.
Ja. Ja, eller det är väl så enkelt att ibland skickar till två ut nya.
Och då får du den generiska profilen där allt saknas.
Ja, där det som inte funkar.
Hur som helst, när jag ringer till dig, då hamnar jag i 100% av fallen, tror jag, i någon sorts numret kan inte nås nu grej eller någonting. Skitirriterande
på
när man...
På första försöket.
Ja, precis. Jätteirriterande när man så här, jag vet inte, står och balanserar 35 matkassar och skrikande barn och vill att du ska typ komma och öppna en dörr eller du vet så. Då vill man inte mötas av det där.
Nej.
Ja, anywho.
Men jag har inte dragit till det något djupare. Så att
nej, du är
så
upptagen med våra puckar. Och
det är så sällan lucken. Någon ringer mig, så att det har varit ett jätteproblem. Med
frugan, 300 gånger om dagen.
Ja, det är bara du som ringer mig faktiskt, och min mamma. Alltså, hon har börjat ringa på Signal.
Mm, hon är så modern.
Ja, utan att ens veta om det, tror jag. Eller tänka på det. Det är inte vi som har sagt det alltså. Utan
nej, det är möjligt.
Hon hittar en telefonknapp där och börjar trycka på den.
Mm. Du, vi syr ihop säcken.
Ja.
Ja.
Hur gör vi det då?
Jag vet inte, vad vill du säga? Du började med jag.
Nej, men jag skulle bara säga att jag börjar längta tillbaka lite till min iPhone. Det beror inte så mycket på Android i sig, utan att vi i övrigt är så pass in... Vad heter det?
Du menar att din fru är väldigt hårt nergrävd i sin skyttegrav och aldrig kommer lämna den här?
Ungefär så. Så att alla tjänster jag brukar använda min klocka, ingenting sånt funkar ju ordentligt. Och det blir mycket så här overhead för att få saker att lira som det gjorde förr. Men det är ju liksom inte telefonens fel på det sättet.
Nej.
Så att, men jag längtar lite efter september, ja.
Du är inte sugen på en iPhone SE 2 då?
Nej, det är jag inte.
Hette den än så?
Nej, SE bara. Ny SE, eller?
Ni förstår hur sömnbristen har påverkat oss. Apple har, alltså sista avsnittet vi spelade in handlade om en ny iPad Pro och ett nytt tangentbord. Och sen har de släppt en ny SE och de har släppt en ny 13-tummare.
Ja.
Och vi har, alltså jag har bara hunnit scrolla igenom rubriker, så jag måste hinna gräva ner mig i det här lite. Jag har dock, alltså jag är så taggad på att skaffa det här tangentbordet till iPad Pro. Det verkar faktiskt grymt. Ja. Men jag har inte ens hunnit, alltså Apple Store i Täby är stängd på grund av coronavirus pandemiskräp. Så det går inte ens att gå dit och titta och klämma och känna och så vidare. Och det var ju, om jag inte minns helt fel, ganska dyrt. Så det är inte så att man spontant klickar hem det utan att titta på det kanske. Mm. Men vi får se.
Ja, nej, jag tycker att de har tappat lite momentum i när de inte har sina dragningar.
Det är tråkigt.
Sina event.
Visst är det tråkigt?
Ja, plötsligt så bara dyker upp där och man bara,
2020 är allting stängt och uppskjutet.
Man behöver de där presentationerna för att bli peppad på produkterna.
Nu ska de ju snart köra WWDC. Och det kommer också bli en hel digital upplevelse.
Ja.
Och jag har faktiskt inte ens hunnit peppa upp liksom inför det. Det måste ju vara när som helst. I början av juni brukar det vara. Så det kanske vi kan hinna till nästa avsnitt.
Ja.
Komma i kapp lite. Vem vet. Men vi ska definitivt prata mer om det smarta hemmet. Mm. Installera några till källipuckar och så vidare.
Ja.
Det som vi håller på med det i exakt just nu med smarta hemmet är väl att försöka så här gruppera upp saker och ting och liksom flytta över allting från hubbarna och sånt.
Ja, någonstans måste man ju liksom göra det här lite jobbiga klivet att flytta in allting där och sen göra det tillgängligt på ett sånt sätt som vi vill ha det.
Ja, vi kan inte ha en lista med 300 prylar utan det behöver ju vara så här.
Precis, och då ska det ju, det ska dels få in allting, vilket har varit lite besvärligt från och till.
Mm.
Och sen ska vi ju liksom på något sätt få ut det då till våra enheter. Och då finns ju till exempel någon motsvarande HomeKit HomeBridge-koppling där. Så att nu har ju du fått ut en hel del till din klocka och telefon.
Och sen vill vi dessutom ha det in i Googles hem eftersom vi har den här Home-hubben på några ställen och sådär. Ja, jag vet inte. Vi blandar lite.
Ja.
Men vi har ju ändå bestämt oss för att inte allt ska vara tillgängligt överallt. Att det ska finnas någon liksom, rim och reson i det hela.
Alltså det, när man börjar summera hur mycket grejer det är så blir man lite så här, oj, det är mycket prylar som är uppkopplade.
Mm.
Och när man kan samla allting på ett ställe så där, det blir extra tydligt.
Mm.
Men jag har flyttat sista lampan från IKEA-hubben, äntligen.
Det är inte jävla en bra hubb.
Skräpprodukt, helt ärligt. Så mycket, den kraschade ju dagligen. Vi fick starta om den.
Ja, och det som hände då var ju att jag inte kunde trycka på, jag kunde inte tända och släcka i HomeKit längre.
Och varför vi inte använde IKEA-lamporna i Hue-hubben är ju för att då funkar inte HomeKit.
Nej.
Nej. Så vi är tvungna att ha två hubbar, en för Hue-lamporna vi hade och en för IKEA-lamporna. Men nu funkar allt via Home Assistant istället.
Underbart.
Underbart.
Du?
Mm.
Vi skulle ju sluta prata. Vi får göra det. Och så får vi, jag är så sugen på att podda som ni hör. Ja. Så att jag får podda, för tvinga dig att podda snart igen.
Låter bra.
Det blir superbra. Tack så hemskt mycket för att ni har väntat.
Ja, det kommer igen.
Det känns som att det var superlänge sedan vi poddade. Men du har säkert koll. Det var inte 2 år sedan utan månad, 2, 3.
Kollegorna konstaterade idag att de har jobbat hemma i 9 veckor nu.
Jäklar.
Och jag var ju hemma 2 veckor innan det för att vi hade magsjuka.
Mm.
Så att jag måste ha suttit hemma i 11 veckor nu.
Har vi inte poddat på 11 veckor? Typ.
Typ.
Ännu mer kanske. Herregud. Vi kommer tillbaka förhoppningsvis riktigt snart. Och ni hittar oss som vanligt i typ där poddar finns och på Instagram. Teknikpäronpodden. Vad heter vi på Instagram?
Teknikpäronpodden.
Just. Där finns vi. Och vi har sett att ni har saknat er. Nej. Vi har sett att en del av er har saknat oss. Så vi hoppas att vi ska fortsätta podda.
Ja.
Regelbundet. Hej då!
Hej då! Vi heter Teknikpäronpodden på Instagram. Har du tips eller önskemål på samtalsämnen eller bara vill fråga något? Tveka inte att skicka DM eller mejla oss på teknikpäron@gmail.com.